NHL-podden presenteras av Unibet, stolt sponsor till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå, the hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Som vi hörde där i Hallåramsan från Örby, söder om Stockholm, Älvsjötrakten.
Ja.
Och mig, Per Bjurman, i New York City, här i advent. Ja. Vi är på väg mot tredje advent, det här avsnittet, det 443, om jag inte tar fel.
Det är helt korrekt. Mm.
Det är en dag försenat, därför att herr Onskan var faktiskt på livehockey igår på Globen igen, va? Nej, det är Hovet.
Ja, Hovet var den här gången, ja precis. Du som kallar mig smygdjurgårdare, men jag var ju där för Brynäs, vet du.
Ja, det är ditt lag. Du har ju, även solen har fläckar.
Ja. Jo, jag har förstått att det inte är helt populärt.
Nej. Ja, det var värre för innan jag flyttade hit, då betydde sånt där mycket. Då var Brynäs och Färjestad Onskan. Det var Onskan.
Ja, exakt. Jag kallas Onskan, så det finns väl kanske något samband där.
Men, ja, men Hovet har vi också sett på för inte så länge. För en månad sedan stod vi ju på Hovet och tittade på träningar.
Precis, då stod vi där nere vid ismaskinen. Och apropå ismaskinen, det var lite kul att se alla klenoder och gamla klubbor från alla möjliga Salming och gänget som finns
ja,
där.
Ja, det liksom. Hängde klubbor och skridskor och grejer inne i skrymslet. Där. Det är det man föreställer sig att det är i alla ishallar i Zamboni-garaget.
Ja, precis. Vi fick snacka lite med klassisk ismaskinförare där. Och det var, jag var mycket kuriosa där. Ja.
En riktig Stockholm.
Ja, riktigt liksom. Tjena Bjurman, alltså. Du kommer hela vägen hit till Hovet alltså. Fan, vad kul.
Exakt.
Ja, det börjar Salming. Ja. 79 eller sånt där, vet du. Ja.
Varför pratar inte du så där? Du är ju Stockholm.
Ja, nej, det är inte... Jag vet inte, jag har ingen riktig dialekt.
Tänk om du alltid lät det. Får höra igen.
Ja, nu är jag väl på den. Ja, 473. Jag snackar lite Tampa, va? Ja. Ja. Nej, jag ska gå till... Ja, jag är inte riktigt bekväm med det ändå. Alltså.
Ja, ja. Ja, men ditt Brynäs fick stryk då?
Ja, tyvärr fick jag ju bevittna en torsk.
Ja.
Jag har ju det är ju, tyvärr är ju liksom när jag är på plats på matcher för lag som jag håller på så går det ju i regel inte bra. Jag har ju riktigt dåligt record borta i Tampa och jag har varit på två av fem finaler Tampa varit i och det är de två de har förlorat. Så att,
du är en klassisk cooler som det heter. I, ja. I Vegas har de ju sådana påstås det ju, som har den effekten på bord. Om ett bord blir för hett och spelarna som är där, gästerna vinner för mycket, då skickar de ut en cooler som ställer sig där och då slutar allt fungera.
Jaha, ja, men jag, det är precis så jag. Alltså, jag hade någon resa när jag brinner inte jättemycket för NFL och NBA och så här, men jag har ju några lag där som jag följer och jag såg typ 8-9 matcher på den USA-resan för 10 år sedan kanske och bara förluster.
Cooler, Ekeliv, Jonathan, ja. Cooler, Ekeliv, ja, det är bra.
Jag ska hålla mig i Örby och bara titta på TV.
Du får sluta titta på Sverige i World Cup och så då får inte du...
Ja, nej, jag får inte följa med till Milano om det blir OS där.
Nej.
Jag bara sitta i Örby här istället.
Ja. Ja, ja.
Men, hur är läget med Bjurre då?
Jo, det är väl helt okej. Okay. Vi är verkligen inne mitt i lunken nu. Men december är lättare att stå ut med, tycker jag, än november och januari och februari. För det är liksom, ja, det är ju högtider och det är en paus mitt i alltihop. Och ja, man blir tindrar ju lite med ögonen här.
Ja, precis. Och nästa vecka är det dags för rimstuga för oss. Så det blir ju kul också.
Oj, oj, oj. Det är så långt han inte kommer än. Jag tycker att jag pikade när jag kom med Steven med kniven.
Ja, precis. Den är svårslagen. Den har nog vad kan det vara, en 5-6 år på nacken nu. Men vi har inte lyckats överträffa det. Så.
Nej. Nej, vi får jobba på det. Men du, annars så är det är ju match. Den här veckan är intensiv. Det är matcher hela tiden. Vi hade Toronto här och nu har vi Anaheim här. Så att jag följer ju då unge herr Karlsson på plats.
Just det, det är inte så dumt. Det piggar väl upp.
Ja, jag var ute på Long Island igår. Strapatser och ta sig till den där jävla UBS Arena. Men ja. Trevligt när man är där, och det var ju dramatiskt. Jag fick se unge Simon Holmström avgöra på sedvanligt sätt i numerärt underläge. Det är ju hans stora specialitet.
Ja, vi får nästan plocka upp det.
Ja, vi får återkomma.
Ja, vi kanske tar, ja, precis. Vi tar det senare, Holmströms strapatser. Mm.
Ja, som vanligt har det ju hänt mycket under den vecka vi inte har, som har gått sen vi spelade in senast. Så vi ska gå igenom några nyheter här. Och den stora tjockskvältaren var ju då förstås att här om kvällen när St. Louis floppade igen, åkte på sin fjärde raka, tappade ledning mot Detroit. Mm. Efteråt håller Craig Berube en presskonferens och allt är som vanligt. Och sen kommer beskedet att han har fått sparken med omedelbar verkan.
Precis, alltså general manager där som har varit där väldigt länge, Doug Armstrong, han kallade in honom på kontoret, öppna varsin bärs och sa att nu har jag fått sparken.
Ja.
Så ska det gå till.
Ja. Det är väl så det kommer att gå till när du till slut ersätter mig i den här podden. Någon annan.
Ja, jag åker över, knackar på där på våning 48 med varsin Bud Light där och sen...
Ja, du har fått sparken, nu ska gruvan ta över.
Ja, nej. Ja, då. Det behöver du inte vara rädd för.
Nej, men och det där, jag skrev faktiskt i bloggen igår att det här kommer du och jag ha en debatt om, för du tycker att det var helt riktigt, han är inte längre coachen för St. Louis.
Ja, alltså nej, min, jag kan komma fram till min slutsats direkt här, och det är ju som vi pratade faktiskt lite St. Louis förra veckan när vi sa att vi skulle prata lite lag vi inte kommit in så mycket på den här säsongen. Vi har ju inte rört St. Louis så mycket under hösten, men så vi pratade lite om dem förra veckan när de faktiskt låg på slutspelsplats. Då hade de precis slagit Vegas på bortaplan och Jordan Binnington stod på huvudet i den matchen. Men vi sa ju samtidigt att det kanske inte håller, för att kollar man på statistiken så är de dåliga i powerplay, dåliga i boxplay, gör inte så mycket mål, släpper till mycket chanser bakåt, åker på konstiga storförluster och är väldigt ojämna. Och sen dess har det blivit fyra raka förluster och helt plötsligt får de sparken. Men jag var inne redan då på att jag tycker lagbygget som Armstrong har konstruerat och demonterat sen Stanley Cup-titeln 2019 är grundproblemet snarare än Craig Berube.
Ja, fast å andra sidan, när jag smsar om det här så kommer lödigt svar. Rimligt trots allt, bra coach, men helt fel lag för honom nu för tiden.
Ja,
men det är lika rätt att säga att helt fel lag för honom snarare än att han är hur blandar in det här?
Ja, men jag förstår vad du menar, men ja. det är så jag egentligen menade, att jag tycker att Craig Berube är en bra coach, och alltså det har han ju verkligen visat under de här åren i St. Louis, men det laget han hade när de vann 2019 var ju ett lag fullt av karaktärer med så här tunga spelartyper som hans hockey passar och är anpassad för. Mm. Men nu har ju Doug Armstrong gått från Alex Pietrangelo och Ryan O'Reilly och Alexander Steen och Jay Bowmister och sådana spelare till Kasperi Kapanen, Jakub Vrana, Kevin Hayes, Tory Krug.
Jo, men det är inte han som har varit en dålig coach för det här laget. Det är det här laget som har varit ett dåligt lag för honom, som, om du förstår vad
jag menar. Ja, men det köper jag. Mm.
Och det har ju varit reaktionen, tycker jag, i vad jag har märkt i St. Louis också bland fansen och bland media där, att det är ju Armstrongs fel här. Han har ju byggt fel lag, precis som du säger.
Men då i så fall har inte lyckats få fram min poäng, för det är ju det som jag har sagt hela tiden, och även i previewn, att det Armstrong har förstört.
Jag tycker inte jag har fått fram min heller, men vi är överens ändå.
Vi är överens, fast vi tycker att, ja precis, vi till slut så kommer vi enas vi här i, när vi har debatterat lite.
Jag såg till och med den vanligtvis väldigt vänliga Jeremy Rutherford, som är beat reporter där sedan många år. Mm. Ja, han var upprörd över det här, att Armstrong har byggt ett så dåligt lag och sen sparkar coachen. Liksom. Det är han som borde bytas ut istället.
Ja, alltså exakt. Jag tycker att det är märkligt. Och självbilden är jag lite tveksam till också från Armstrongs sida. När han pratar om att han vill bygga upp en kultur, alltså det står ju Berube för. Han har ju verkligen etablerat en kultur med liksom hög kravbild och hålla en hög lägsta nivå och alltid komma till jobbet liksom. Ja. Och det var ju den typen av hockey han verkligen införlivade när han tog över St. Louis. Och liksom Armstrong pratar om att de ska vara som Dallas eller som Colorado, man ska veta vad man får. Och nu tycker han här under hösten att när han har åkt till arenan för att se sitt St. Louis, så har han inte riktigt vetat vilket lag som ska dyka upp där och vilken hockey de ska prestera. Och det, så vill han inte ha det. Han vill ha en en trygg grund.
Ja, men det har ju det mycket, förstår jag. Men det är hans fel att de inte har det.
Nej, och jag tycker så här, ska man förvänta sig att de ska ha den här kulturen på samma sätt när man har gått från, som jag säger, jag upprepar mig, men när man går från Ryan O'Reilly, Alex Pietrangelo och Alexander Steen och så vidare, som liksom satt en standard och som gått, föregått med gott exempel som spelare liksom, som i slutändan är de som ska prestera, till ja. Såna här bounceback-projekt och chansningar som många av de spelarna jag nämnde tidigare är.
Ja.
Jag ser ju inga såna här trygga spelare att hålla handen i St. Louis. Det finns inte. Nej. Många sådana.
Och det var, man fick en bild av att nu när han tradade bort både Ryan O'Reilly och Tarasenko i fjol då, eller i våras, då var ju så här, nu är det dags för rebuild i St. Louis. Men det vill han inte kännas vid alls samtidigt, utan nej, det är en annan slags specialfas här i Missouri.
Ja, det här
med... Man gör sig av med ledande spelare, men i alla fall inte i rebuild.
Nej, precis. Och vad jag sett, de som förväntas ta över nu har inte klarat det när de håller i taktpinnen, så att säga.
Nej, men det hade vi kunnat berätta för honom.
Ja, alltså jag gillar visserligen Jordan Kyrou och tycker det är en jättetalangfull spelare. Gjorde 37 mål i fjol.
Men det är nu... för tidigt för att vara ledare.
Ja, nu när han ska leda laget, då har det blivit, vad är det, 4 mål hittills nästa säsong.
Ja. Samtidigt är det som någon också påpekar, man kan undra vad de har för självbild där. För de har spelat 28 matcher, vunnit 13 och förlorat 14. Det är bättre, tycker jag, än vad man kunde förvänta sig av det här laget.
Ja, precis.
Sen har det ju varit väldigt ojämnt då. Ibland är de ju helt superrisiga. Och som du sa, under motorhuven så är det dåliga siffror. Men ändå, liksom, vad hade de trott? Tror de att de ska vara liksom topp 3 i Central i år?
Exakt, och samtidigt så sa Armstrong inför säsongen, när han fick frågor av just Rutherford om målsättningen för laget, att ja, kommer vi trea i divisionen så är jag nöjd. Det låter inte som att förväntningarna är uppskruvade på en Stanley Cup till precis, utan snarare att de ska, ja, men kanske en slutspelsplats. Och nu ligger de en poäng från slutspel, så att de har ju ungefär motsvarat sina interna förväntningar och ändå får han sparken. Liksom.
Ja. Ja, och vad hette han som tog över nu på interimbasis?
Drew AHL. Bannister.
Ja, det är deras AHL-coach. Det låter ju som en tillfällig lösning. Så nu ska vi spekulera i vem som tar över där då. Galant. Känns inte Galant som en Armstrong-karaktär?
Ja, precis. Jo, rent sådär. Alltså det är ju en som brukar få sprutt på grejerna ganska snabbt och som brukar ha lite kravbild och kunna sätta ett försvarssystem. Jag har ju klagat lite på han i slutspel här sista åren och sin matchcoachning, men han var tog å andra sidan Vegas till final direkt till exempel. Men...
Ja, jag tycker inte han är så jättebra, men det betyder inte att Armstrong inte tycker att han passar.
Jag har sett att det har spekulerats lite om Jay Woodcroft faktiskt. Eftersom att Doug Armstrong är så bra polare med Ken Holland, och Ken Holland anställer Jay Woodcroft, och totalt sett får man säga att Woodcrofts tid, som vi har varit inne på mycket, i Edmonton var ju bra. Liksom. Han är ju, sett till coacher som har gjort så här 200 matcher i Edmonton genom tiderna, så har han högst vinstprocent. Och jag tror ju att hans offensiva hockey som han står för och spelande, drivande hockey kanske passar spelarmaterialet lite bättre för St. Louis. Men därmed sagt ändå att det är fortfarande inte ett tillräckligt bra lag för att prestera så mycket mer poäng än vad faktiskt Berube lyckades kräma ur.
Dean Everson är ju ledig också.
Ja, som jag är lite mer positiv till ju. Har vi kommit fram till när vad det är.
Bruce säger jag. Jag vill ha Bruce.
Bruce Boudreau, ja. Det är dags för han att kliva in i ligan. Det vill man ju. Igen.
Ja. Eller också blir det väl Ken Hitchcock igen. Honom gillar jag
också. Just det. Ja.
Men du, nu har vi alltså fått 3 coacher sparkade innan vi har nått jul. Det är ganska mycket ändå.
Ja.
Och... tror vi att det är några fler som sitter i sig till. Det är ju några namn som återkommer här hela tiden. Det är DJ Smith i ett 8 som inte kommer ur. Nu har de ju extremt mycket färre matcher spelade än alla andra. Det är väldigt underligt.
Ja, det är underligt att det skiljer så mycket från klubb till klubb.
Ja, men det ser inte jättebra ut där. Lindy Ruff och Lane Lambert, det pratas ju fortfarande om dem, även om båda de lagen nu verkar ha ryckt upp så ordentligt. Både Devils och Islanders. Inte minst Islanders.
Ja, vi kommer in på Islanders. Ja. I positiva ordalag den här gången.
Mm. Ja. Vi kommer in på dem också. Dave Hextall kanske inte sitter supersäkert i Seattle heller.
Nej, trots att han väl har liksom fått ju förnyat förtroende, nytt kontrakt där. Så redan nu ser det ju, jag menar, efter succén i fjol, vi ska som sagt komma in på dem, så är de en riktig pisspunka där den här säsongen. Och de halkar ju efter redan nu liksom.
Ja.
Men jag har en, innan vi kanske fortsätter på det här ämnet, så har jag en till liten kritik mot Doug Armstrong som jag inte tycker riktigt har framkommit. Mismanagement från hans sida. Backsidan är ett problem, de släpper ju till väldigt mycket chanser, och Colton Parayko har inte blivit den nya Alex Pietrangelo som han hoppades då, när som liksom, han skulle bli arvtagaren på riktigt efter Stanley Cup-titeln där. Och de har testat med Nick Leddy och det är Justin Falk och så vidare. Torrey Krug var ingen lyckad investering. Men faktum är att det hade ju kunnat vara så att de hade haft Vince Dunn i laget vid det här läget, som de släppte i expansionsdraften till Seattle. Nu är han en av de som spelar mest i hela NHL. Leder interna poängligan i Seattle, även om de går trögt visserligen då. Han har gjort fler powerplay-poäng än vad hela St. Louis har gjort powerplay-mål den här säsongen. Mm. Han slarvar dem bort och där identifierade inte Armstrong vilken talang han satt inne på. Jake Wallman var ju en St. Louis-produkt som han skickade iväg för, som en del av flera komponenter i en trade till Detroit för Nick Leddy för några år sedan. Och Jake Wallman spelar ju första backpar och gör det väldigt bra ihop med Moritz Seider där. Medan Nick Leddy är ju ett problemkontrakt för St. Louis nu. Så att han hade kunnat haft Vince Dunn, Jake Wallman i första backpar istället för de problemkontrakt man sitter inne på nu. Där gjorde han ju bort sig också.
Mm. Ja, om vi fortsätter med coacher som borde sitta i sitt, ligga i sig till, så har ju Mike Sullivan i Pittsburgh inte fått till det än, även om de ju faktiskt bara en poäng från sista wildcard-platsen nu då.
Mm.
Men det uttalade ju Kyle Dubas att han har fullt förtroende för Mike Sullivan, tror att han är den som ska leda Pittsburgh rätt. Nu säger erfarenheten att sådana försäkringar inte alltid betyder så mycket. Inte värda så mycket. Men just Dubas verkar ju vara en väldigt lojal figur. Alltså när han har uttalat sådana saker i Toronto så har det ju faktiskt hjälpt. Ja, till exempel med Nylander.
Ja, där var det ju ett löfte att han inte skulle bli tradad om han skrev det där kontraktet. Och
ja, och jag tror ju faktiskt att han har rätt. Jag tycker ju att Sully är en väldigt bra coach. Och framförallt är han det om de tar sig till slutspel. Då får andra hålla på och ja, då får de ta beteckning, för att det har ju inte kugga i helt och hållet där med alla nya beståndsdelar, och de har till allmän förvåning varit väldigt klena i powerplay. De hade 37 raka powerplay utan att göra mål här.
Ja.
Men nu har det lossnat lite grann.
Och ja, nu är det väl 2 i senaste matchen här till exempel.
Ja, ja. Så att jag tror ju fortfarande att Pittsburgh kommer att gå till slutspel och att de kan bli farliga då om de får till det.
De däremot har ju faktiskt ganska bra underliggande siffror som tyder på att de är mycket bättre än vad de har fått ut i poäng. Och vi har ju sett till exempel på Edmonton var likadant innan coachbytet visserligen då, men att helt plötsligt så börjar man få utdelning och liksom möda för lön för mödan så att säga. Och jag tror ja, samma effekt kan hända i Pittsburgh utan att de nödvändigtvis måste byta coach. Och det ska vi säga också, i Salvans fall så fick ju han ett nytt fett riktigt välavlönat kontrakt på 5,5 miljoner dollar, en av de bästa kontrakten i hela ligan för coacher. Precis, eller ja, kort innan Kyle Dubas tog över, som börjar gälla här väl, om det är i år eller om det var nästa säsong som det börjar gälla. Så att det är ju väldigt dyrt att sparka honom också. Om de skulle. Det sant, brukar ju rika NHL-ägare inte dra sig för allt för mycket ändå kanske. Men det skulle kosta väldigt mycket om man skulle bestämma sig för att ta in en annan coach i alla fall.
Ja, jag tror på... Jag har inte gett upp Pittsburgh. Nej, har inte.
Nej, inte jag heller. Nej.
Och inte... Har jag gett upp Edmonton heller?
Nej.
Det kändes som att man var på väg att göra ett tag när de var så otroligt risiga. Ja. Men nu kan man lugnt säga att de har kommit igång i Edmonton.
Ja, verkligen.
8 raka segrar och 11 med poäng är det väl, va?
Ja, precis. Och det blir väl 9 här snart när de i natt ska möta mitt Tampa som är usla på bortaplan. Så jag räknar i 9 raka segrar.
Ja, nej, nu ska du inte. Nu tycker du.
Jag är inte på plats i alla fall, så det talar för Tampas.
Ja. Ja, men nu är de liksom en poäng från wildcard, sista wildcard-platsen, och fortsätter så här så är det ju ingen snack om att, alltså, de lever upp till förväntningarna. Det här coachbytet var ju uppenbarligen lyckat liksom.
Ja, för som du säger, alltså, när vi spelade in det här klassiska Thanksgiving-avsnittet och gick igenom tabellen där runt 25 november, då sa vi faktiskt det båda två, att det är nog kanske lite för djup grop för att gräva sig ur. Eller ja, klättra sig uppifrån.
Vi höll ju på att och tragglade om vår brasklapp, vår käpphäst, om att man kan förlora i oktober och sen får man ägna för mycket energi åt att komma ikapp. Men det har de ju verkligen lyckats med.
Ja, precis. Och de har ju alltså rent... Alltså de har ju tagit mest poäng väl i hela NHL tror jag sen han tog över. Conor McDavid, du kommer ihåg att vi konstaterade där långt in på hösten att han låg 61 i poängligan. Nu sen Nog Black, hans gamla juniorcoach, tog över, så har han ju alltså flest poäng i hela NHL. 28 poäng på de här 13 matcherna sen coachbytet.
Ja. Men det där pratade med Mattias Ekholm om, och han fnös ju lite åt det där att McDavid hade fått kritik. Alltså, han har ju varit skadad liksom, och det har ju synts tydligt. Han har ändå varit bättre än de flesta. Men nu när han är hel igen så ser man ju det blir ju en helt annan nivå. Han är på en nivå än alla andra. Det liksom glöder om honom när han kommer in. Ja. Och då är han är ju bäst i världen.
Ja, precis. Men det sa vi lite grann också, att han missar några matcher med skada, och han kom förmodligen tillbaka lite för tidigt eftersom att läget var så kritiskt vid Edmonton och spelade skadan. Men nu märks det ju att nu är han ju helt överlägsen igen. Han gör ju helt sjuka mål här nu i december. Så, igen. Men sen måste jag bara återigen peka på det här med, för underliggande siffrorna är som sagt ungefär liknande som faktiskt med Woodcroft ju. Alltså, de skapade ju mycket chanser även innan coachbytet.
Ja, det sa de ju också, att det var väldigt konstigt liksom, att de hade så svårt att göra mål på så mycket chanser.
Ja, och jag brukar ju prata om PDO, det vill säga som brukar ligga runt 100 när man summerar en hel säsong. Det vill säga skottprocent effektivitet då, plus räddningsprocent blir en summa som sagt runt 100. Där låg jag alltså Edmonton innan coachbytet på 95. Man hade 87% i ett målvaktsspel, näst sämst i ligan innan coachbytet. Och man gjorde mål på 8% av sina skott, också halvdåligt. Vilket ledde till 95 i PDO då. Nu med No Black så har man 90% i målvaktsspel. Det är fortfarande inte superbra, men det är ju average kan man säga i ligan. Det är tillräckligt bra liksom. Och man skjuter 13%, alltså 13% av alla sina skott gör man mål på. Bäst i ligan sen coachbytet.
Mm.
Och det är en PDO på 103, det vill säga långt över vad man normalt sett brukar ligga på. Så att nu är det ju tvärtom. Nu studsar det Edmontons väg. Nu har de självförtroende. Nu går de på instinkter igen. Nu studsar puckarna rätt. Nu kanske de nästan överpresterar lite grann. Men nu har det vänt verkligen.
Ja, och sen heter det då att Stuart Skinner har varit mycket bättre i målet. Men det känns som det sitter ihop när laget spelar bättre och har bättre utdelning. Då blir det bättre målvaktsstatistik i Edmonton också. Ja. Som hos alla.
Ja, precis. De har ju, det märks ju i defensiven efter Woodcrofts stora förändringar i systemet inför säsongen, att de har gått tillbaka till lite mer riskminimerande och inte lika mycket turnover, så att det är ju ett bättre försvarsspel nu faktiskt. Mm. Sen en rent konkret åtgärd som man kan lyfta fram som No Black har gjort jämfört med Woodcroft är ju faktiskt lite mer förtroende åt en sån som Mattias Janmark som har varit bra här på slutet. Kedja ihop med Ryan McLeod och Warren Fogle, och en lite så här nördig detalj som No Black kom fram till är ju att flytta över Fogle från att liksom i princip alltid varit vänsterforward till högerforward, för han har studerat hans mål i NHL-karriären och kommer fram till att han gör sina flesta mål från höger, så han borde spela högerforward istället och sen spela Janmark till vänster och så Ryan McLeod i mitten, och den kärnan har ju varit jättebra. Så det är ju faktiskt någonting som No Black själv har hittat på, inget som han har ärvt eller så. Ja. Det har varit en bra förändring.
Kul. Mm. Ett annat lag vi har fått säga nu vid det här laget att vi hade lite fel om. Jag tror fortfarande inte att de är något slutspelslag, men vi var ju övertygade om att San Jose Sharks var dömda till evig jumboplacering i år. Kallade dem en skamfräck och det sämsta laget i modern tid när de hade förlorat 11 raka, öppna säsongen med 11 raka förluster, inklusive två med över 10 mål insläppta, 20 mål på två matcher i Shark Tank.
Oh.
Men nu är ju San Jose Sharks precis talk of the town. Var ute på en fantastisk roadtrip här förra veckan och veckan dessförinnan. Och förde upp den med en ny sensation hemma häromdagen. Där de ju framförallt då har ställt till med sanslösa vändningar och dramatik på helt hisnande nivå.
Jag har kommit tillbaka i sista minuten med utplockad målvakt och kvitterat och sen avgjort i förlängning och så vidare.
De har ju hämtat in mot Islanders på Long Island, låg de med 1-4 när det var 8 minuter kvar. Och vänder och vinner på övertid. Lillfimpen avgör och får Islanders coach Lambert att säga att vi begicks en synd ikväll.
Ja.
Så förlorar den här matchen. Ja. Två dagar senare gör de om det mot Detroit och vänder, då låg de med 2-4, men vänder och vinner. De kommer tillbaka även mot Vegas, får de till slut stryk på straffar då. Men även då ligger de under i slutet av tredje, kommer tillbaka och kvitterar. Och så vinner de, när de kommer hem så slår de Winnipeg också.
Ja, det är inga dåliga lag alltså, som de har. Och här i december har man spelat 7-8 matcher och bara missat poäng i en av de matcherna. Och det var en uddamålsförlust mot Rangers. Så att de här, det är ju verkligen inte tal om 2-10 längre, utan nu är de ju, alltså sen det var ju den där sista den där 11:e förlusten då, som också var en 10-målsförlust. 5 november tror jag, eller början av november i alla fall. Sen dess har de spelat 18 matcher, och om säsongen hade börjat då, då hade faktiskt San Jose legat på slutspelsplats. De har tagit lika många poäng som Dallas sen det datumet.
Ja, och nu ligger de inte sist längre. De har både Anaheim och Chicago bakom sig i sammanlagda tabellen.
Ja.
Det är nog intressant med det. Det var som att de liksom hit rock bottom med de där två superförlusterna, och sen har det långsamt blivit bättre och bättre. Och nu är ju känslan att de liksom spelar som att de inte har någonting att förlora. Nu kör vi liksom. Och det sa Fabian Zetterlund när jag hade kontakt med honom också, att vi bara har det just nu, och vi känner så fort vi gör ett mål, då känner vi att vi kommer igen, vi kan göra det här.
Ja, exakt, och när det har hänt så många gånger nu, så då är det inte någon tillfällighet, då känner de att de har det i sig.
Ja, och det är kul att både de två svenskarna där nu då, han Zetterlund och Lillfimpen William Eklund, de är ju i högsta grad inblandade för det mesta, två väldigt bra spelare.
Ja, precis, och de är ju alltså väldigt framskjutna roller. Båda är ju liksom solklara topp 6-spelare. Snittar ju över 18 minuter per match båda två, och ibland ligger de över 20 båda två också. Och liksom powerplay och så vidare. Nästan 10 mål båda två hittills.
Jag gillade Zetterlund redan när han var här i New Jersey. Han har ju ett jävla skott alltså. Och Lillfimpen är ju fruktansvärt energisk och ivrig och snabb. Och
skicklig också.
Ja, han är liksom teknisk. Ja, härlig. Och alltså verkar han väldigt charmig. Jag har fortfarande aldrig träffat honom, men han verkar sådan. Ja, han verkar lättsam och glad och trevlig.
Ja, och för Zetterlunds del, som halkade med lite grann i den här Timo Meier-traden, det kändes lite tråkigt för honom då att lämna ett New Jersey rejält på uppgång liksom i en sån trade då. Hamna i San Jose, visserligen med större förtroende kanske möjligheter i San Jose, men liksom när vi såg då 11 raka förluster och behöva harva runt i det där laget, kändes ju inte så kul jämfört med att vara i New Jersey. Men nu är gör ju mål i var och varannan match här, känns det som, och väldigt framskjuten roll och PP och så vidare. Det var uppenbarligen ett lyckat byte för honom trots allt.
Ja, så får han bo i San Jose. Det är roligare än New Jersey, tror jag.
The Rock. Ja. Det är ju inte jättefint områdena runt omkring där. Det är det inte.
Och nu bor de ju i och för sig inte där. Men ändå, det är trevligare klimat i Bay Area i Kalifornien än i norra New Jersey. Det kan jag ta om för dig.
Ja, jag kan tacka mig.
Jag tror kanske inte det här håller. Liksom. Jag tror backsidan ser fortfarande för klen ut. Och kanske har det varit lite underskattning från vissa lag man mött här också. Och det kommer väl att ändras. Men ändå väldigt starkt gjort att liksom brytas ut det där mörkret som de befann sig i.
Ja, en spelare som vi har varit kritiska mot i podden det här sista året, som har fått lite upprättelse de sista veckorna, det är ju faktiskt Mikael Granlund.
Ja.
Som är liksom point per game här nästan den här säsongen faktiskt. De har varit ruskigt bra här sista matcherna, gjort väldigt, väldigt mycket poäng. Och jag menar, borttvingade liksom i Nashvilles retool, och sen så hamnade han i Pittsburgh och skulle försöka lyfta där ihop med Crosby och Malkin och blev ett problemkontrakt istället och var ren lönedump i den där Erik Karlsson-traden. Och det var inte så att San Jose tog in honom för att de verkligen ville ha honom, utan det var för att orkestrera den där traden rent matematiskt, ekonomiskt. Men nu har jag verkligen tagit ansvar att spela. Han spelar ju så här 23-24 minuter per match och öser ju en poäng här på slutet, så att det är ju kul att han faktiskt tänd till här i San Jose.
Men den där Zamboni-föraren på hovet, han måste ju vara jävligt förtjust i Lillfimpen, eller hur? Hur låter det då?
Ja, Lillfimpen alltså, farsan vet du, han var ju inte så jävla bra med händerna, men sonen, vilka jävla skills alltså.
Lillfimpen.
precis. Just han kan jag tänka mig, som har sett båda två hur mycket som helst, han måste glädjas enormt med Lillfimpens framgång.
Ja. Det känns väldigt stockholmsk. Liksom.
Ja, det får man säga.
Familjen Eklund. Ja. Mm. Ett par till lag som har gått bra, bättre kanske än vi hade trott. Nashville har vi varit inne på. Nu är de på slutspelsplats på första wildcardplatsen. Men jag sa ju att de skulle till slutspel. Jag var ju nästan ensam om det.
Jag har ju dem utanför slutspel. Ja. Mm. Det var ju du som verkligen lyfte fram dem där. Jag har ju alltid lyft fram tränaren där, men jag tyckte inte spelmaterialet skulle vara tillräckligt för att... Men en sån som Filip Forsberg är ju riktigt, riktigt, riktigt grym alltså.
Ja, ja, men även Ryan O'Reilly och Gustav Nyqvist, jag visste väl att det var lysande nyförvärv.
Och den första serien är ju Sylvas.
Ja, men framförallt tänkte jag då Islanders som vi snuddade vid här i början, som nu har vunnit 4 raka. Och efter segern igår mot Anaheim som var det har ju varit dramatiskt ofta. De har ju haft fansen har ju varit tokiga på att de tappar ledningar och inte kan stänga matcher och så. Den där försyndelsen mot San Jose var ju deras vändpunkt liksom. Så här kan det inte fortsätta. Och så dess har de vunnit 4 raka då. Och Anaheim igår då tappar de också ledning och men så avgör Simon då från Tranås med 1,5 minut kvar i numerärt underläge. Eller det var ju så att Anaheim drog på sin egen utvisning så det var avvaktande utvisning. Ja. Men han stormade iväg från en penalty kill och smackade in pucken.
Ja, och alltså nu etta är den poängligan om man kan kalla för det. Alltså short-handed poäng. Och
ja, det är otroligt.
5 poäng hit den här säsongen. 3:e målet var det, eller till och med 4:e. Något sånt i alla fall.
4:e.
Fjärde, ja.
Och han går ju från klarhet till klarhet. Alltså han känns starkare och starkare. Ett tag spelade han i första kedjan med Bersal. Och det kanske var lite krävande tjänstgöring. Men nu är han... han säger det själv också. Jag får mer självförtroende för att spela mer. Och så.
Ja, och han verkar trivas ihop med just den rollen som lite mer defensiv forward och gnuggare liksom, med Jean-Gabriel Pajot.
Ja.
Och jag har sett alltså, när han spelar fram just Pajot till avgörandet mot Kings när Islanders blev första lag att slå Kings i en bortamatch för Kings så att säga. För Kings började säsongen år med 11 eller 12 raka segrar på bortaplan.
Just det.
Så lyckades faktiskt Islanders spräcka där och det var ju Holmström som spelade fram Pajot direkt i förlängningen och det påtalade jag direkt. Då väljer jag alltså Lane Lambert att starta länge, inte med Barzal eller Brock Nelson och så här, utan med Pajot och Holmström. Det säger ju en del om förtroendet Holmström får numera också.
Ja, ja men jag var på presskonferensen med Lame Lane igår och han just de två pratade han väldigt gav dem väldiga lovord att de är viktiga för laget och att han var imponerad av vad de gör. Och sanningen är ju, efter de här 4 raka segrarna så ligger de inte bara 2 i Metropolitan. Det är bara 4 poäng upp till blodsfienden på första platsen också, då, Rangers. Och jag får ju säga att det skulle inte vara dumt om det blev ett race här mellan de två i toppen av Metro. Det skulle ju vara fantastiskt.
Ja.
Allra här roligaste vore om de möttes i slutspel. Det har de inte gjort sedan 94.
Nej, exakt. Det vill man ju verkligen se. Oj,
det är ofattbart att de har lyckats undvika varandra i 30 år i slutspelet. Men nu, det, alltså, 30-årsjubileum skulle ju vara något. Vilket jävla liv det skulle bli här.
Oj, oj, oj. Både på galen såklart, men även ute hos lillebror där som inte är så tyst av sig.
Nej, de har ju lett ligans mest hetlevrade fans. Så det blir ju hett när Devils och Rangers möts också. Liksom. Men Rangers Island, det skulle vara ett snäpp till. Alltså, då skulle det vara slaget om New York. Och gud, vilket hallå det skulle vara.
Ja, och verkligen. Och apropå rowdy fans ute på Long Island. Där, alltså, det var ju inte så att det var klang och jubel när John Tavares gjorde sin 1000:e poäng. Just där heller, här i veckan heller.
Nej, då blir det burop igen. Liksom. Ja. De förlåter inte hans svek där sommaren 2018.
Nej, det sitter fortfarande som ett sår i hjärtat. Alltså.
Ja.
Ja. Men jag vill återkomma lite grann till Holmström. Jag tycker, vet vem jag får lite vibbar av här nu? När vi ändå pratar New York-klubb och sådär. Och smålänning och bra i boxplay och defensivt och jobbar stenhårt och tränar favorit.
Ja, vänta. Nu får jag tänka lite. Smålänning.
Nässjö.
Jesper Fast.
Jesper Fast, det är ju lite lika.
Ja, fan, det har du inte, det var inte dumt. Och nej, dessutom så har de lite lika personlighet också. Han är, han säger ju inte halv sju, Simon Holmström, när man träffar honom. Man får verkligen vrida ur citaten. Och så var det ju med Jesper också.
Ja. Ja, men lite samma sådär. Alltså, när de var i... Nu, alltså, ja, men jag får lite den känslan av Holmström att det är lite så.
Ja, det är väl lite så långt mellan Tranås och Nässjö.
Nej, det känns ju som att det kan man göra på en eftermiddag utan problem. Men ja, ja, men att han är...
jag tycker att Stockholm ska vara bättre.
Ja, ja, jag ska sluta prata småländska. Men ja, men han hade ju gått lite speciell väg och stack liksom, gick vi första rundan lite överraskande av Islanders då. Jag tror att det är senast de har draftat någon i första rundan 2019. Sen har ju Lou skickat iväg alla andra första val de har haft. Men så har ju varit liksom, och som sagt, lite överraskande att han togs redan i första rundan då. Visserligen bra på juniornivå, och när de vann J18 guld i Sverige så var ju han bra och sådär. Men då var ju liksom, sågs han som en skicklig offensiv spelare, men sen har det liksom inte riktigt lossnat för produktionsmässigt, och det blev en väldigt massa matcher över 150 AHL. Men han har samtidigt lagt på sig 12 kilo sen draften och insett att han kan bidra på annat sätt än göra massa poäng, och är ju, ja, nu är han ju liksom en Jesper Fast som verkligen har fått en fin NHL-karriär efter att också varit en skicklig offensiv spelare i Sverige. Han har verkligen hittat den rollen, Simon Holmström, och nu känns det som att han har etablerat sig som en, ja, men som en boxplay-specialist och som en gjuten NHL-spelare.
Ja, han gjorde flera säsonger i Bridgeport. Man tänkte, kommer han vara en sån som tröttnar och åker hem för att han inte riktigt får chansen? Ja. Men nej, han har bitit i. Och jag blir alltid lite imponerad av dem som inte ger upp.
Nej, de är inte helt lika som spelare visserligen, men han kallas ju, vad jag förstår i alla fall, för Homer internt i laget.
Ja.
Den nya Holmström i NHL.
Ja, det är en stor kostym att fylla och heta Holmström i NHL.
Ja, men han har fått det smeknamnet nu, och han börjar ändå liksom göra lite rätt för sig.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja, vi ska ju nämna Washington också. Nu två raka, och Tadson, vår speciella Capitals general i Sverige. Ja. SMS:ade mig så sent som igår och hävdade att vi måste prata om Charlie Lindgren, målvakten. Att han har tagit första spaden av Kemper.
Ja.
Och
han har gjort det. MVP den här säsongen, kan man säga.
Ja, Tadson, nu har jag gjort det. Medan gamla trotjänare där som Ovechkin och Karlsson och
Kuznetsov var ju bänkad där en match.
Ja, sen har han varit bra när han kom till. Ja, han tog det på rätt sätt. Men det är ju en ny generation, känns det som håller på och formar Washington. Men den stora nyheten med dem den här veckan är ju att det verkar som de ska flytta från Washington faktiskt.
Ja, från Washington DC till en, ja, fågelvägen är ju inte alls långt, men det är ju till en annan delstat.
Yes, Ted Leonsis, ägaren, har dealat med delstaten Virginia, som ju, ja, det ligger ju precis, det är över Potomac River där. Ja. Det är ju närmare än vad New Jersey till och med till New York. Det är, alltså, de som bor där kallar sig ju Washington-bor, och Capitals har alltid tränat ute i Alexandria som ligger i Virginia också. Ja. Och tunnelbanan går dit så. Men ändå, det är ju formellt så att i så fall, ja, och då flyttar han ju NBA-laget Wizards också då, från Capital One Arena, betongbunken som jag
brukar kalla. Betongbunken mitt i downtown, får man ändå säga.
Ja, i Chinatown. Och det skulle ju vara ett hårt slag för Washington DC, som befinner sig i en prekär situation. Det är ju enda staden i hela unionen som inte har en delstat som hjälper dem, utan det är ju kongressen som administrerar Washingtons ekonomi. Ja. Och därför har de mycket mindre pengar än vanliga motsvarande städer. Ja. Och nu när Capital One Arena, jag håller ju verkligen med om det, skulle behöva rustas upp ordentligt för åtskilliga miljoner. Och Leonsis har ju krävt 600 miljoner dollar av stan. Ja. Och det har de inte, de har ingen möjlighet att hosta upp sådana pengar.
Ja, jag har sett att de skulle kunna tänka sig 500 miljoner, men ja, det är ändå 100 miljoner ifrån.
Ja, och då har de sträckt sig väldigt långt och det skulle bli enorma protester. De har så mycket annat att ta hand om i DC. Det är ju enorma problem där med socialt och ekonomiskt för befolkningen.
Ja, jag kan säga också att Leonsis, det här var ju några år sedan, men då kallar han ju det för att hans deal med arenan där är den sämsta i nordamerikansk proffsidrott. För att ja. Det var så hög hyra och hög ränta och så vidare.
Ja. Samtidigt då i Virginia har de hur mycket pengar som helst och där är en annan miljardär som är beredd att hosta upp miljarder samtidigt som delstaten också skjuter till en jävla massa pengar och de ska bygga ett helt sånt där område som är populärt nu för tiden kring arenor liksom med restauranger och plaser och skit. Liksom.
Shoppingmalls och det är träningsfaciliteter, nya träningsfaciliteter och nytt huvudkontor åt Ted Leonsis företag där och ja, lägenheter och utbyggd kollektivtrafik och nya stationer och så vidare. Allt möjligt.
Ja, så det kommer ju med all säkerhet att bli så. Man ska komma ihåg, Capitals, innan de hamnade i Chinatown där, så spelade de ju långt utanför stan. På Kalle Johansson-tiden och Bengt Åke-tiden så var de ju ute någonstans i Maryland, tror jag.
Ja.
Som också ligger nära då.
Ja.
Men jag tycker det är lite trist. Det är roligast när arenorna ligger mitt i stan.
I skiten, ja.
Ja, som de ofta gör i Kanada, som Toronto, Montreal och här då, Rangers och Tampa.
Tampa är inte dumt, vet du. Det ligger perfekt där.
Ja, Vancouver och LA.
Boston.
Boston verkligen smack mitt i stan och nu Detroit också. Liksom. Det blir ju något annat. Då är det liksom stans stolthet på något vis.
Ja.
Förslag är något annat, om du ursäktar.
Ja, nej, det blir inte riktigt samma sak och som jag förstår det också för om man tänker från lokalbornas perspektiv så har jag sett mycket kritik, speciellt från de gamla Maryland-fansen, för det var ändå naturligt på något sätt att spela mitt i stan, men nu måste de över den där bron och de klagar på att det är fruktansvärt trafik där i rusning när de ska dit på 19 match och då
har jag sett så här, det är bedrövligt.
Ja, och de har sagt så här, supportrar som haft säsongskort i 30 år som säger så här, nej, nu är det slut. Nu skiter jag det. Aldrig att jag åker ut dit en tisdagkväll i 19.00. Liksom.
Mm. Nej, men det är en vanlig reaktion när det är förändringar. Att jag ska aldrig betala för en podcast, höll jag på att säga. För att ta ett närliggande exempel.
Ja, visst. Ja.
Men det tråkiga är ju där då att den där delen av stan i Chinatown, alltså utan idrotten där så det är redan rätt ruffiga kvarter, men all business där är ju beroende av publiken som går på NBA och NHL-matcher, så det skulle ju liksom det skulle bli total förödelse i den delen och riktigt slum.
Jag såg precis, det är väldigt mycket hela businessen runt det där som är beroende av NBA och NHL-laget.
Men det är ju sånt ekosystem kring alla idrottslag här. Liksom. Det är ju lika i Sverige. Hela Globenområdet där, ta bort Hovet och Globen och den där, det blir inte mycket kvar för den där shoppingmålen där.
Nej, det är inte full fest där heller, kan jag säga, tisdag klockan 13.00 eller sånt där. Men, nej precis, men jag har sett apropå The Athletic som jag hänvisade till och Beat Writers där, deras Washington Reporter där, tappar namnet på en, som skrev att det är
Tariq.
Liksom, ja, precis.
Tariq Al-Bashir.
Ja, som skrev att det är liksom ett slag i magen, alltså det är för Washington-bo eller så här, att det är rakt in i hjärtat det här bytet, trots att ni som inte bor i Washington kanske tänker, kolla på kartan, oj, det är ju jättenära ju, det betyder ingenting det här, vad klagar ni om? Så är det, skulle det betyda jättemycket för väldigt många som bor där.
Ja, det tror jag också. Det är ju mitt i stan. Man kan gå dit i princip.
Ja.
Ja. Men det är som vanligt. Money walks och bullshit talks.
ja, precis. Och vi kan slänga in det i sammanhanget också. Det är inte nästa säsong precis som den här biten sker, utan det är alltså 2028 som är planlagt i nuläget om allting röstas igenom och så vidare. Så det är en process kvar innan det här blir en realitet.
Ja, så Tadson och andra Caps-fans där hemma har tid på sig att åka över och gå i betongbunken och känna den rätt så speciella stämningen som är där också. I synnerhet i playoff har det ju varit några gånger när jag har suttit och pratat med Henrik Ek. Vi sitter bredvid varandra och hör inte vad vi säger.
Nej, just det. Nej.
Det har varit så jävla tryck där. Alltså.
Ja, jag har bara varit på en match där med dig såklart på en roadtrip och jag gillar den arenan faktiskt. Jag tycker...
Ja, jag gillar ju att det är i stan, att man verkligen är mitt i och att jag har mina ställen runt omkring där och så. Det har ju varit under storhetstiden så har det varit extremt många besök i Washington. Nu var det ett tag sedan, men Beckis var ju någon man följde extremt noga.
Ja.
Under besvikelser och triumfer.
Ja, just det. Alla möjliga känslor har du mätt där. Och dela någon snus.
Snus?
Ja, eller inte delat kanske, men...
Becke snusar inte så mycket. Det är han som har bjudit mig på tjeckiskt snus för ja, att de tjeckiska det. Spelarna... Och då blir man knockad, liksom.
Ja, jo, det är ju ruskigt starka grejer, jag förstått.
No.
Ja. Men ja, vi har ju käkat köttfärslimpa om man ska käka den, va?
Ja.
Ja, och sen så på väg till matchen är det inga problem att gå och kolla på Vita huset eller Kapitolium. Det ligger ju Ovechkins skott därifrån.
Ja. Ja, men du, ska vi titta på några som har varit lite besvikelser, inte minst på slutet då, som vi fokuserar på nu. Vi nämnde Seattle här. Seattle har varit en besvikelse i år. Lagmaskinen från Pacific Northwest fungerar inte alls.
Nej, precis. De har ju ett gäng, inte fruktansvärt många poäng upp till slutspel, men de har ju spelat 30 matcher hittills, till skillnad från, jag måste kolla nu hur många åtta var ju, nu är det en annan division visserligen, men de ligger alltså på 23, 7 matcher fler. De är det lag som har spelat flest matcher i Seattle Kraken och ändå är de utanför slutspel och har ju riktigt dåligt record.
Ja, de hade ju, nu då bröt de förlustsviten med en imponerande 4-0-seger mot Florida när Joey Daccord, Coachella Valley Firebirds hjälten, faktiskt gick in och höll nollan. Men dessförinnan hade de alltså 8 raka förluster i ordinarie matchtid.
Ja, det är ju precis. Det är ju
de är ju totala motsatsen till Edmonton.
Ja, det är det som tog olika vägar där i mitten av november.
Ja.
Och apropå målvakten, nu kanske inte det gör någonting för att han har ju varit en delförklaring till strulet för Seattle, Philip Grubauer, men han är ju uppsatt på långtidsskadelistan. Så det blir mycket Daccord här framöver förmodligen.
Men Grubauer har inte varit något bra. Han är ju så ojämn, så alltså, han kan vara på den nivå han var i slutspelet. Så då var han ju fantastisk. Liksom.
Mm.
Slog ut Colorado nästan själv. Och sen kommer det sekvensen när han liksom inte håller NHL-klass.
Nej, precis. Men vi snackar ju inte precis upp Seattle i våran preview här i september heller. Nej. Ska vi säga. Vi trodde inte på den här liksom, utvecklingen kanske, men vi var ju inte liksom, jätteimponerade av deras transfersommar, om man kan kalla det så. Det hände ju inte så mycket visserligen då, så då tänkte man att de skulle behålla ungefär samma kvalitet, men jag tyckte snarare att de blev lite sämre. Alltså jag föreslog, jag kommer ihåg på sommaren, att de skulle gå efter en sån som William Nylander eller försöka plocka in spets liksom, för att ta nästa steg när de ändå fanns lite löneutrymme, och det var det sista udden som fattades liksom. Men tvärtom så tycker jag att de på pappret blev lite sämre när de släpper iväg en sån som Daniel Sprong som gjorde nästan 50 poäng i tredje fjärde kedjan i fjol och tar in en sån som Kelly Yamamoto, som visserligen är från Seattle-området, vilket jag gillar, men som ju inte ens kunde producera bredvid Connor McDavid i Edmonton. Och ja, Brian Dumoulin, som Pittsburgh inte har några problem med att skeppa väget, som han har sett sina bästa dagar, och han har inte varit någon höjdare i Seattle heller, på ett ganska bra kontrakt dessutom. Så att jag tycker tvärtom att de har lite... Andrei Burakovsky långtidsskadad igen tyvärr. Så att,
ja.
Jag tycker tvärtom att de är något kanske sämre på pappret än i fjol. Och apropå effektivitet och såna här grejer, så i fjol så hade de alltså högst effektivitet i hela ligan. Ohållbart hög effektivitet sett till vad man brukar analysera i, när man kollar på siffrorna. Och i år så är de plötsligt tredje sist istället. Det är bara San Jose och Anaheim som har lägre effektivitet.
Ja, men det där har vi pratat om, att det saknas spets då, att Burra skulle komma med den. Nu har tyvärr varit skadad då.
Ja.
Men jag trodde ändå det här som vi såg i fjol, att de var ett sånt kollektiv, att det inte... De kompenserade genom att alla kedjor var ungefär lika, var jämnbördiga. Liksom.
Ja.
Men det har inte haft samma effekt i år.
Nej, och en sån som Matt Benier som ändå kom in i fjol och bidrog med lite spets. Det sa vi då, att till skillnad från första säsongen, en stor resurs året två var ju att Matt Benier kom in och blev årets rookie. Men han har ju råkat ut för en så kallad sophomore slump, som vi gillar att prata om i podden.
Ja.
bara gjort 4 mål hittills den här säsongen efter att ha varit uppe i 60 poäng och nästan 30 mål i fjol. Ja. Så det är många som liksom lyckades väldigt bra i fjol som inte har kommit upp i den nivån i år. Målvaktsspelet återigen problematiskt. Jag kommer ihåg att de på campen så pratade vi om att de skulle ge Shane Wright ju, som ju den tidigare förmodade draftettan som hamnade i Seattle istället, att han skulle verkligen ge honom alla chanser bara möjligt på campen för att visa upp sig och få en plats i laget den här säsongen, men den tog han ju inte.
Det var verkligen ett ögontest den match jag såg i Palm Springs när han spelade final. Han var ju inte någonting då.
Med
Firebirds. Han gjorde inget intryck alls. Han spelade typ i tredje kedjan i AHL-laget.
Ja, nej, precis. Nu har jag sett att han har gjort en del poäng i AHL den här säsongen, men det är fortfarande inte på den nivån att han givet ska kallas upp. Och som sagt, han har fått chans i några matcher nu här under hösten, men inte gjort avtryck överhuvudtaget. Nej. Så att, nej.
Du, min vän, nu måste jag gå och hämta kaffe och en ny snusdosa.
Okej, men
jag måste ha en snusdosa och bolla med så att jag kan tänka.
Ja, jag förstår det.
Ja, jag kommer.
Ja. Ja, men för att fortsätta lite på Seattle då, som ser ut, ja, nu ska vi inte ta i, men med tanke på att de har spelat så många matcher så är det ju lite skenbart att de är så nära slutspel. När de andra lagen kommer ikapp så tror jag att diskrepansen upp till slutspel kommer bli ännu tydligare för Seattle, och att de kanske kommer snarare vara sellers vid den här trade deadline än buyers. Och då är det faktiskt lite snack om en svensk storback i Seattle, Adam Larsson, att han genererar mycket intresse runt om bland andra lag. Inte, han är ju ingen UFA.
Ja, ja.
Hallå där, nu har du snus.
Nu har jag snusdosan, så nu kan jag, det är ju en tick jag har. Jag måste hålla på, när jag skriver och när jag tänker så håller jag på att bolla med snusdosan.
Ja, det har jag sett många gånger in person. Så att...
Ja, det måste vara full också. Det får inte vara för lite snus, det får inte väga för lite, då blir det inte samma effekt.
Det ska ha en viss dignitet. Eller vad ska
jag, ja,
en
tyngd.
Jag kom in plötsligt här på Adam Larsson, som det jag tycker jag har sett lite trade-rykten kring här på slutet. Inte så intensiva, men att väldigt många lag högre upp i tabellen och med ont om löneutrymme. Nu är det visserligen $4 miljoner han kostar dem, men att de verkligen gillar att, alltså, han är värd mer än 4 miljoner sett till hur han spelar. Alltså han var ju grym förra säsongen. Han är högerfattad, vilket ju är lite extra eftertraktat. Och att få honom i två avslutande år på kontraktet för bara 4 miljoner i capit, det är väldigt många lag som ser stort värde i det. Och gärna skulle trada med Ron Francis där. Så det kan vara något att hålla utkik för efter under vintern.
Jaha, säg något lag.
Ja, det är klart, man måste ju kanske, ja, men Toronto.
Ja, de behöver ju en ny back nu när Klingberg är borta resten av säsongen.
Ja.
Mm.
Ja, högerfattad dessutom. Ja. Ja, nej, men det finns några till, jag tror många contenders faktiskt.
Kul.
Ja.
Mm. Kul. Ja, du, vi kanske måste prata lite innan vi kommer in på kvällens eller dagens riktiga gräddtårta här. Och skära stora härliga bitar av den. Alltså Sveriges World Cup-lag. Vi ska ju ta ut det.
Ja. Ja.
Men vi har lite, det har varit mycket tjafs om skador och avstängningar på slutet också.
Ja, vi kan ju prata lite om det. Det var ju trots allt, ja, mycket i helgen inte minst, var det mycket surr om allt som hände där.
Ja, det var ju uppmärksammat i Sverige, för det var en matiné där Erik Gudbrandsson gav sig på, ja, vad hette han nu då?
Nick Cassins var det som.
Ja, och pucklade på honom fruktansvärt. Så, Valentina sa väl att jag kan inte ens se det här i Viasat-sändningen.
Nej.
Och han då fick en match avstängning bara, vilket ju jag får hålla med om. I skenet av vad andra har fått på slutet så är det ju inte klokt. Liksom. Perron fick ju samtidigt en 6 matcher avstängning. Och det var en väldigt ful crosschecking, men det var ju en situation där upprördheten ändå går att förstå. För att Dylan Larkin var knockad liksom, och låg medvetslös på isen. Han gav sig då på fel person.
Ja, han trodde att det var Sub i backen och Ottawa som hade gjort det, men han var ju helt oförstående och inte alls med i den situationen egentligen.
Nej, det var ju hemskt också. Så han kanske förtjänar 6 matcher där. Han har överklagat nu. Vi får se vad det blir av det. Men Gudbrandsson borde ju då ha fått mer.
Ja, samtidigt ska vi ju nämna i sammanhanget att han hade fått en rätt ful smäll in i sargen av just Kassins 6 minuter
tidigare. Ja, men det skulle inte betyder någonting för avstängningen, vad som har hänt innan.
Nej, precis. Men det är ju överhuvudtaget, det har ju varit en serie av händelser här. Så om man ska klumpa ihop det lite grann så har det varit mycket smällar i ryggen in mot sargen som har orsakat. Ja, Jonas Brodin är ju borta nu. Han är ju på långtidsskadelistan, förmodligen med hjärnskakning, antar jag.
Ja, fortsätt.
Ja, det var ju Evander Kane som smällde honom. Och det gav ju inte ens en utvisning. Och ingen avstängning heller.
Nej, och Ryan Strome i Anaheim knätacklar Kyle Connor i Winnipeg, så han är borta 8. Man trodde ju för att det här kan ju vara säsongen. Liksom. Det var ju knä mot knä. Och ja, Winnipegs bästa spelare låg liksom utslagen. Och Strome fick ju 5 minuter för det. Men 0 konsekvenser.
Nej, inte en enda matchavstängning. Och vi hade en till sån här ryggtackling in i sargen från Eric Robinson i Buffalo då på Justin Barron i Montreal som gav matchstraff men ingen ytterligare reprimand.
Nej. Det är omöjligt att hänga med i hur Department of Player Safety och George Parros, hur de resonerar. Liksom. Det skiljer sig från fall till fall så mycket så att man hänger inte med alls.
Nej, precis. Och Kyle Poso i Buffalo var inne på det. Många har varit inne på det, men för att ta honom som exempel. Han kunde liksom inte vid sitt liv förstå hur Robinson kunde få matchstraff när Evander Kane för samma förseelse enligt honom. Jag håller med, det är väldigt liknande. Får inte ens en utvisning för tacklingen på Brodin som leder till hjärnskakning. Vad är egentligen NHLs linje kring tacklingar när man kommer? Det sägs så liksom om du ser siffrorna. Och smäller en meter från sargen med hög fart och kommer in i situationen och har möjlighet att undvika det, då är det ju liksom, då ska det beivras, men i vissa fall blir det inte ens utvisning, i vissa fall blir det matchstraff, i vissa fall blir det flera matchers avstängning. Hur tänker NHL där och, som lekman? Hänger man ju inte med och, när man läser regelboken och försöker tolka hur de tolkar det.
Det är många som skriker om att Paris måste få sparken.
Ja, men jag har faktiskt inte så mycket förtroende för Paris heller. Alltså. Och jag tycker inte heller att det rimmar så bra typ att Eric Goodbranson som ju alltså bara fick en match för sin retaliation där när han gav sig på Nick Cousins helt bakifrån där och kastade ner honom i isen och började slå honom när han låg där på isen och inte gav något motstånd. Att George Paris och Goodbranson har varit liksom lagkamrater och är polare från Florida-tiden en gång för 10 år sedan visserligen, men de känner varandra väl. Och att de sitter och garvar lite i samtal där liksom när George Paris ringer upp honom och ja, Paris tycker väl typ inte att han ska att det var så farligt, men enligt regelboken så borde han ge en match avstängning i alla fall.
Gentleman George, han gjorde ju sånt där själv.
Ja, precis. Och jag vet att det var en stor snackis för några år sedan här när Brandon Carlo fick en ful tackling. Nu har inte Tom Wilson varit i ropet på samma sätt länge. Senaste tiden måste vi ge honom efter att han gjorde så mycket fult för några år sedan och huvudtacklade Brandon Carlo. Och där läckte det ut att George Parros tyckte att han skulle få 0 matcher, Tom Wilson. Men Gary Bettman klev in och tyckte att så kan vi inte hålla på i den här ligan. Och så fick han till slut 7 matcher. Men det säger ju en hel del liksom, om George Parros inställning till och liksom hur resonerar de egentligen när ligakommissionären tycker 7 matcher, han själv påstås tycker 0 matcher.
Nej. Ingen
vet. Det är ett förtroendeproblem måste jag säga här för NHL, känner jag i alla fall.
Ingen som vet. Jag citerar just det.
Ja, precis. Och samtidigt är det så här, för några veckor sedan kom jag ihåg att John Tortorella fick ett riktigt sånt Captain Haddock-utbrott som han får några gånger per säsong. Och var vansinnig för att det blev matchstraff på Garnet Hathaway när han hade tacklat Luke Hughes. Och tyckte att, ja, då kan vi väl sluta med att tackla folk i den här ligan. Liksom så här. Det är mycket av de här avstängningarna och matchstraffen beror på att den som blir tacklad inte är beredd och inte har lärt sig att ta emot en smäll. På min tid, vet du, my time, liksom så här, då nu ska jag inte imitera honom också.
Men, nej, ska du inte.
Nej, men då lärde man sig att ta emot en tackling och då var man mycket mer beredd än vad dagens spelare. Och att det är det problemet som ena sidan tycker, om man ska liksom tänka svart eller vitt här, liksom att ena sidan tycker att det har blivit, vi går mot en liga där man inte smäller på varandra länge och där det är för mesigt och liksom man är inte beredd på tacklingar och att det håller på att fasas ut och att George Parros är lite på den sidan liksom.
Ja, men nu pratar vi om helt andra saker. Ja. Vi pratar om som smäller in i sargen när någon står med ryggen mot och knätacklingar och övergrepp när man ligger ner på isen och blir påpucklad.
Ja, nej, precis. Nej, jag tycker det är konstigt att sådana här uppenbara fall som inte är hockeyplace liksom, och som det är hög skaderisk på, att det inte beivras tydligare, tycker jag skickar väldigt dåliga signaler från NHL.
Helt korrekt, Jonathan Ekeliv.
Ja.
Men hörru du, nu ska vi, nu jävlar.
Mm.
Vi har ju ägnat oss i två veckor för den här åt att fantisera kring World Cup-trupper då. Om det blir en World Cup om ett år. Med de fyra lagen vi har redan tagit ut, Finland och USA. Och nu har vi kommit till Tre Kronor då, som skulle gå upp mot Finland i en bäst av tre-serie.
Oj, 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 i en nyrenoverad Globen är väl tanken då? Eller?
Ja. Ja, det blir det. Ja, en i där och en i Tammerfors då.
Mm.
Och ja, det är ju svårt men kul. Jag har tagit ut som att jag skulle göra det nu, skulle jag säga.
Ja, men så har jag tänkt genomgående här med Finland. Och,
ja,
alltså,
ja.
Jag har räknat bort till och med typ en långtidsskadad Viktor Arvidsson i mitt lag, kan jag säga redan.
Ja, jag med. Mm. Lika så Klingberg och Gabriel Landeskog.
Ja. Ja, inte minst att, Landeskog skulle väl vara givet.
Landeskog kan ju faktiskt bli hel och då går han ju, om han är på samma nivå som han har varit, så går han ju in i det här laget.
Ja.
Men jag har varit lite äventyrlig här, tänker jag. Redan nu avslöja.
Ja, det är spännande.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det är inte de mest givna kanske.
Okay, jag, men kan säga att jag har varit lite tråkigare. Alltså lite mer så. Okay. Kanske lite så statsmannamässig, höll jag på att säga.
Ja, jag ska inte säga att jag har... Men det är en kedja framförallt som jag tycker är spännande.
Cool.
Som kanske sker på vissas bekostnad då. Men om vi börjar med målvakter, så tycker jag ju att det är tre som är rätt så givna. Och det är Linus Ullmark och Jakob Markström och Jonas Gustafsson. Det är de tre.
Filip Gustafsson.
Ja, Filip Gustafsson.
Ja, monstret, det vore en skäl om han nu. Ja, men om han var trevlig i podden här för någon vecka sedan eller två, så har han inte arbetat sin hela vägen in i...
Filip Gustafsson. Ja. Nej, jag vill ha in monstret. Det var min tanke.
Ja,
han och Henrik Lundqvist och Tommy Söderström.
Ja, visst.
Krista Abrahamsson på reserv på hemmaplan.
Ja,
nej, Linus och Filip och Jakob. Jakob är också skadad nu lite grann, men han skulle vara tillbaka snart.
Han hängde med i mitt lag också.
Vi har ju några till som har... Ja, vi har Jonas Johansson och Arvid Söderblom.
Samuel Ersson här på slutet.
Ja, verkligen. Och Anton Forsberg i Ottawa. Vi har ett bra målvakt. Men det känns som det skulle väl ändå vara de här tre.
Ja, alla de vi nämnde, sju stycken, har alla stått minst tvåsiffrigt antal matcher. Så att det är rätt vasst från lilla Sverige att ha så mycket NHL-matcher från målvakter den här säsongen faktiskt.
Samuel Ersson från Falun, han har gaskat upp sig riktigt bra i Philadelphia. Jag var ju på den här matchen när han var som hånad av Flyers fans, men det har inte rört honom i ryggen. Han har bara kämpat på och blivit mycket bra.
Ja, och jag vill säga med Filip Gustafsson, som jag hade en blytung start på säsongen, precis som sin kollega Marc-André Fleury. Men sen...
Sverige... Bortsett från första matchen, då höll han ju nollan.
Just det, precis, när han var helt otrolig. Ja. Men om vi räknar från Sverige-matcherna, han var ju riktigt bra i Sverige här. Det är ju ungefär en månad sedan nu. Senaste månaden på åtta matcher då, så är jag nästan 94% i Filip Gustafsson. Så nu är det ju 2022-2023 Filip som visar sig igen.
Ja, absolut. Det är inte givet vem som är först i mål av de här tre. Det är väldigt dagsform, tycker jag.
Ja, precis. Jag hade nog ändå sagt Ullmark i nuläget, men han har ju varit lite... Just sista veckorna har ju Filip varit bättre än Ullmark.
Ja.
Så det, ja. Men det är ju ändå regerande Vesina-vinnare, så att säga, Ullmark. Så att det, jag sätter nog honom etta.
Ja. Men i backarna så är ju det traditionellt sedan de senaste 15 åren vår stora styrka då. Att vi har så mycket bra backar, och det brukar vara enormt svårt att ta ut Tre Kronor backpar. Men jag har försökt hålla mig lite till din leftare och rightare. Men det gör det lite svårt.
Ja.
För att vi har inte så jättemycket rightare just nu.
Nej, jag har lite
som är friska och hela. Jag har de två första paren, tycker jag är klockrena. Det är Erik och Viktor, de gamla klassiska. Ända sin JVM har de spelat ihop.
Ja, superpolare. Och right och left dessutom får du
ja, ju det. Ja, ja, jo, jag menar det. Mm. Och lika är det då med de två Rasmusarna. Rasmus Andersson och Rasmus Dahlin, mitt andra backpar. Jag tror att det är ditt också.
Faktiskt inte. Jag har en liten knaller.
Jaha. Ja, och sen, ja, sen är det hugget som står. Ja, och det blir inte två, det blir inte enligt din som du vill ha det då. Men det blir Mattias Ekholm och Hampus Lindholm. Mm. Men det finns ju många alternativ där med Gustav Forsling och Adam Larsson och numera Oliver också som har varit så bra den här säsongen. Ja. Och med flera.
Marcus Pettersson.
Ja.
Erik Gustafsson i alla fall så som han har varit i Rangers. Men med den här konkurrensen så blir det såklart svårt för honom. Men det är så här att det är 13 svenska backar som snittar över 20 minuter per match den här säsongen. Det är ju otroligt bra. Jämför med Finland till exempel som vi pratade om här om veckan. Två backar över 20 minuter i snitt. Vi har 13.
Ja.
Det är otroligt. Ja, men om jag ska nämna mina backpar här då, så har jag också Hedman Karlsson.
Mm.
Och sen bryter jag det i andra där med right-left. Då sätter jag faktiskt Rasmus Dahlin med. En som jag tycker kroniskt underskattad som hade ruskigt bra den här säsongen fram till Evander Kanes tackling där. Jonas Brodin. Som när han spelade med Ryan Suter fick spela på sin off sida så att säga. Och då kommer jag att Ryan Suter totalsåga honom någon gång, ja, helt oförklarligt för att han inte gillade att spela med en back som också hade samma klubbfattning och såg det där för Brodin, men han är rätt så van i alla fall att spela på den sidan, Jonas Brodin, så jag tycker, jag sätter honom där. Och sen har jag då Hampus Lindholm och Rasmus Andersson och skäms över att peta Forsling och Ekholm som jag tycker är närmast, alltså Forsling. Han är ju otrolig den här säsongen igen. Han var ju Paul Maurice favoritback när den gick hela vägen till final och mötte alltid motståndarnas bästa spelare. Neutraliserade ju liksom storstjärna på storstjärna, Auston Matthews till exempel och även Pastrnak och så vidare.
Ja, han kanske skulle vara med i Forsling. Men ju Adam Larsson också, han är ju rightad.
Ja, precis. Som jag just berömde lite här. Ja, det är en ruskigt delikat problem får man ändå säga för Sam Hallam att ha de här alternativen som finns i överflöd.
Ja, men han har sitt work cut out för him när det gäller att komponera kedjan också.
Ja, det får man säga.
Och jag har då de två första kedjorna tycker jag givna är de väl kanske inte, men det är givna vilka karaktärer det ska vara i alla fall.
Mm.
Så jag har satt ihop Filip, Mika och Nylle i första kedjan och Bratt, Elias Pettersson och Adrian Kempe i andra. Det är tung top 6.
Ja, det är bra kvalitet och många där som är högt upp i NHLs poängliga den här säsongen, och jag har exakt samma bortsett från att jag har EP som första center och Mika i andra kedjan.
Okej. Ja. Sen tar jag fjärde kedjan först för det är med min shutdown-kedja då.
Ja.
Där är Joel E.E. i mitten fast på en sida och så flyttar ut William Karlsson på den sidan också för jag vill ha med honom, men han får inte plats i min sensationella tredje kedja.
Ja, den är man ju spänd på, den får du nästan ta direkt.
Ja, det är ungdomskedjan. Ja. William Eklund, Leo Karlsson, Alexander Holst eller Raymond.
Ja.
Den du,
ja, den är inte omöjligt att vi får se den 2025 då, när det är dags för World Cup eller
Lillfimpen, Leo Holtz, vilken the kids are alright.
Två gamla barndomspolare på varsin vinge om en av NHLs hetaste rookies.
Ja. Ja, man vill ju komma ihåg North America, ungdomslaget i World Cup senast, hur bra var inte de?
Nej, det gick undan där för Sedinarna och Zetterberg och gänget när de skulle stötta på dem.
Ja, tänk första bytet där. Det var då de sa själva, herregud.
Ja, när de liksom...
Erik sa efter helvete vad det gick.
Ja. Ja, men det var ju en chock liksom. De hade inte upplevt något liknande i karriären. Att möta ett så snabbt motstånd.
Nej, jävlar.
Ja, men mina lite tråkigare kedjor. Jag har med ett litet skrällnamn då. Jag har samma som sagt topp 6 och den behöver jag inte dra igen. Men mina andra kedjor är då... jag brottades lite här. Men jag tycker Joel Eriksson är så bra så att jag vill ha honom i tredje kedjan. Annars har jag kallat honom för...
Jag har inga problem med det.
Nej, annars har jag kallat honom för den ultimata fjärde kedjan i ett maxat Tre Kronor-lag. Men nu tycker jag han är så bra så att han ska upp i tredje kedjan. Och det blir ju bra chatta om där, för då, det är lite överflöd på centrar här tycker jag. Så att William Karlsson som har liksom spelar mycket ytter tidigare i karriären i alla fall, får gå ut då. Och så är det Lucas Raymond till höger.
Ja, ja men absolut.
Så William Karlsson, Joel Eriksson och Lucas Raymond. Och då hamnar faktiskt Elias Lindholm först i fjärde kedjan.
Man hamnar utanför mitt lag.
Ja just det, han kommer inte ens med i ditt lag där. Nej precis.
Han är extra center.
Han är inte nära närheten av de liksom 40 mål och 85 poäng som när han spelar med Gaudreau och Kachak längre.
Han offras ju på Leo-altaret för mig då.
Ja, men här har jag har faktiskt tre centrar i fjärdeskedjan. Och det är för att jag tycker alla, speciellt de här två första tycker jag är lite för bra för att peta bara för att de är centrar liksom. Så att Elias Lindholm får faktiskt gå ut på vänsterkanten här för att han har också spelat. I Carolina har han ju mycket ytterforward. Får spela ihop med sin Calgary-polare Mikael Backlund. Lite tråkigt val, jag inser det. Men över 50 poäng i fjol. Jag tycker han är bra i Calgary den här säsongen igen trots att lagkapten och så vidare. Och varit lagkapten för 3 kronor, vunnit VM-guld och så vidare. Lite, inte så progressivt av mig här. Men som sagt, jag tycker att han är fortfarande så bra så att han ska vara med i ett 3 kronor-lag idag. Och sen lite skrällen ute på höger kanten där han spelade i Örebro. Det är ju Leo Karlsson då.
Ja.
Så att Lindholm, Backlund, Leo i fjärde kedjan.
Ja, nej, det finns ju, jag vill ju egentligen inte peta Lindholm och Raymond och Backlund kanske. Järnkrok är en användbar pjäs i ett landslag som ju går att använda överallt och är riktigt bra. Vi såg Toronto i måndags här och då var ju Kalle skitbra.
Precis, så man kan använda honom som du säger i vilken roll som helst.
Ja.
Gustav Nyqvist sett till hur bra han har varit i första scenen med Forsberg och O'Reilly.
Absolut, absolut. Ja. Henrik Zetterberg. Men
Wendberg eller Pierre Engvall eller det finns ju någon sån här...
Simon Holmström in i...
Simon Holmström, jag får spela boxplay och göra,
ja.
göra lite poäng där.
Ja. Men sen som sagt, om Gabriel kommer tillbaka så då förändras saker och ting.
Ja, det spetsar ju till laget ytterligare.
Då är han lagkapten dessutom.
Just det.
Vem är lagkapten i vårt lag? Det blir ju då kanske Erik.
Hedman.
Ja, han just det. Men han är ju inte kapten.
Nej,
han är förutskad.
Mika brukar... Ja, det är ju tråkigt att han är... Usch. Men Mika har ju lite så, han är ju lite inofficiell kapten i Rangers i alla fall.
Ja, men du är ju med Backlund i laget, han är ju kaptens karaktär.
Ja, och är ju lagkapten just nu dessutom i sitt klubblag. Den, vem är det mer än Backlund? Vem är jag glömmer bort som är också är kapten? Det är väl två.
Vad har vi nu? Det är Gabriel, det är Backlund.
Ja, det är bara Gabriel och ja, det är Gabriel förstås. Gabriel är ju trots allt kapten även om han inte spelar. Och Backlund är de enda svenska kaptenerna vi har.
Är det?
Ja.
Ja, det har ju varit väldigt många genom åren.
Ja.
Det har varit hederstecken. Ja, men Sam, om du hör det här, nu har du ditt lag.
Ja, precis. Ja, men i alla fall får han väl lägga liksom den där tredje kedjan som du hade på minnet i alla fall. För den kan ju faktiskt vara aktuell om 1,5 år kanske.
Just det. Men du, nästa vecka då har vi Kanada.
Oj, då blir det grandfinalen med troliga favoriten ändå va?
Ja, ja trots att jag tycker att på flera punkter är USA vassare, men Kanada är ju Kanada.
Exakt, vi gick igenom USA förra veckan och det var ju ett ruskigt lag vi kom fram till båda två där. Där vi var rörande överens. Vi sa ju båda två, vi hade inte presenterat lagen för varandra innan och sa att det här kommer skilja en hel del med tanke på alla alternativ. Och så var det typ samma ändå. Ja.
Men man kan ju ta sin titt på Kanadas centra och det är så här morsning.
Ja. Det är nästan mer intressant, det kan man inte säga, men det är i alla fall nästan lika intressant att ta ut deras B-lag, för de skulle ju också kunna göra bra ifrån sig. Liksom.
Ja.
I alla fall fåårsmässigt, där har de ju
vi får se vad vi säger nästa vecka.
Ja.
Det, innan jul, då ska vi ju rimma också då.
Ja, vi har mycket att förbereda inför nästa avsnitt.
Ja. Men du, då var vi klara för den här veckan då, var vi inte?
Ja, det var vi. Och så säger vi så för den här gången. Och,
tjena,
och häng med gärna med oss nästa vecka också. Då ska Per Bjurman önska en god jul.
Ja, det ska
det.
Hej.
Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål. Hanna grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, times speed, so hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, times speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, times speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, times speed, so hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.